Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Made by Podster.
Du lyssnar på Mordhistorier från Polen med mig, Moa Stefansdotter. Det här avsnittet handlar om Elżbieta Szymel. Jacek vaknar mitt i natten. Trött reser han sig ur sängen för att gå på toa. Han vänder sig åt sidan och råkar snudda vid sin fru, Elżbieta, som ligger bredvid. Hennes hud är ovanligt kall och kroppen är helt stel. Detta skrämmer honom. Han kollar efter puls men kan inte känna någon. Han tänder lamporna och ser henne ligga där. Orörlig. Död. Fallet jag ska berätta om är en kärlekshistoria om två personer som ägnat år åt att bygga ett liv tillsammans. Detta är en berättelse om många hemligheter som förmodligen aldrig skulle ha kommit fram om det inte vore för nära och käras beslutsamhet och brottsbekämpningens beundransvärda arbete. I dagens avsnitt kommer jag att berätta hur en huvudperson på en dag med ett beslut förvandlas från hjälte till mördare. Elżbieta. Det är 2008, året som Lech Kaczyński och Donald Tusk väljs till Polens president och premiärminister. Året då ett viktigt sportevenemang äger rum i juni. Året då Robert Kubica blir den första polacken i historien att vinna ett Formel 1-lopp. Året då The Dark Knight släpps på bio. Detta är ett stort år, fullt av nyheter. Samtidigt, Rzeszów, en stad i Subkarpatia-provinsen, lever och bor en familj på 4. Elżbieta och Jacek och deras 2 barn, 10-åriga Patricia och 6-åriga Kuba. Paret träffades 20 år gamla. Kärleken blomstrade snabbt och paret blev oskiljaktiga. De flyttade ihop för 13 år sedan och har varit gifta nästan lika länge. Elżbieta är 34 år gammal. Alla kallar henne för Ella. Hon är en fin mamma och en kärleksfull fru. Hon är lugn, vänlig och lojal. Hon är väldigt omtyckt och har många nära och kära omkring sig. Ella har mörka ögon, lockigt hår och klara, tjocka ögonbryn. Hon är äldst av 5 syskon. Tidigare jobbade hon på en stor fotbollsklubb som bufféchef. Men efter det att hennes andra barn föddes lämnade hon jobbet för att ta hand om huset och barnen. Det är nu början av 2008 och efter ett uppehåll på 6 år har hon börjat jobba igen. Hon jobbar nu på en kakfabrik. Hon tycker dock snabbt att jobbet blir för mycket för henne och slutar ganska snart. Hon vill dock inte gå tillbaka till arbetslösheten och bli hemmafru på heltid. Hon vill hitta ett jobb hon trivs med, som matchar hennes erfarenhet och intressen. Hon börjar söka andra jobb. Det hon fastnar för är en cheftjänst på en stor lågprisbutik. Hon söker och får jobbet. Hon skriver ett kontrakt med start i januari 2009 och börjar omedelbart arbeta i en position som egentligen är mer än bara en cheftjänst. Hon är glad att få arbeta med något som hon gillar och som är mentalt utmanande snarare än fysiskt. För henne är detta ett steg mot självständighet och uppfyllandet av ännu en dröm. Elzbieta älskar att laga mat. Hon trivdes med jobbet som bufféchef. Hon skulle vilja starta ett eget cateringföretag en dag. Detta är något hon drömt om länge, men moderskapet och hushållssysslorna har varit tvungna att prioriteras och dessa planer har satts på paus. Nu är barnen äldre och hon tjänar bättre på hennes nya jobb. Detta innebär att hon skulle kunna lägga undan mer pengar till att ändå starta ett eget företag. Hon ser positivt på framtiden. Ellas man, Jacek, är 35 år gammal, 1 år äldre än sin fru. Han har kort, mörkblont hår, är lång och smal med ljusa ögon. Han har arbetat som sjukvårdare på den regionala ambulansstationen i Resov i mer än 15 år. Han är väldigt uppskattad, hjälpsam, punktlig och ansvarsfull och framförallt väldigt effektiv. Han har räddat hundratals, om inte tusentals, liv. Även om hans arbete inom vården är svårt och nödvändigt är lönen inte alls vad den borde vara. Den är alldeles för låg för hans enorma plikt och den tjänst han gör samhället. Men Jacek fortsätter jobbet trots detta. Att ge andra hjälp ger honom tillfredsställelse. Jacek ger också kurser i första hjälpen och gör ibland volontärarbete med polska Röda Korset. Några år tidigare bestämde han sig för att stötta upp familjens budget utan att ge upp sitt jobb som är hans passion. Så han klarade provet för att bli försäkringsagent och har sedan dess emellertid sålt försäkringar vid sidan av. Utöver allt detta vill han hela tiden vidareutbilda sig och påbörjade därför en medicinsk grundutbildning. Detta är deltidsstudier som kommer att förbättra Jaseks meriter och därmed öka hans chanser till befordran. Men i slutändan håller de honom ännu mer hemifrån i en uppsjö av ansvar. Eftersom Jacek har så många antaganden så faller nästan alla hushållsplikter på hans fru Ella. Han uppskattar henne väldigt mycket och även om han inte är hemma så ofta är han en kärleksfull make och en omtänksam pappa. Trots att Ella känner sig ensam vet och förstår hon att han gör detta för familjens skull. I slutändan är hon glad över att hennes man är så ambitiös och hårt arbetande. Varje ny utbildning han går eller initiativ han engagerar sig i får henne att bli allt stoltare över honom. Ella är glad för hans skull att han trivs med sitt arbete och sina utbildningar. Jacek, å andra sidan, är inte så glad över att Ella vill tillbaka in i arbetslivet, trots att han själv jobbar för 2. Han vill att hon ska stanna hemma och koncentrera sig på hushållet, inte på arbetsplatsen. Året 2008 går mot sitt slut. Det är onsdag, den 17 december. Det är bara en vecka kvar till jul. Ellas yngsta syster, Magda, har nyligen renoverat sin lägenhet och bestämt sig för att måla om. Ella vill gärna hjälpa henne och går dit med barnen över en eftermiddag. Medan de leker spenderar de två systrarna eftermiddagen med att putsa fönster och ta bort den återstående färgen. De pratar om kommande semestrar, diskuterar Ellas nya jobb och skämtar om att de förmodligen inte kommer komma upp ur sängen nästa dag efter så mycket arbete. Eftersom Jacek är sjukvårdare har han behandlat Ella med hälsodropp. Hälsodropp är doser av vitaminer och näringsämnen som administreras via en IV direkt till blodomloppet. Till skillnad från till exempel vitamintabletter går hälsodropparna förbi magen och direkt in i blodet. Jacek har gjort detta med sin fru Ella i flera månader på grund av utmattning och ibland för huvudvärk och migrän, varefter hon mår mycket bättre och återhämtar sig snabbare. Ella skämtar att efter dagens arbete kommer hon att behöva något mot smärtan och som tur är har hon en specialist hemma som hjälper henne med detta. Vid 18-tiden har det blivit mörkt ute. Ella säger hej då till sin syster, tar med sig barnen och handlar lite och går sedan hemåt. Kvällen hemma blir lugn. Lilla Julia har en sångövning i skolan nästa dag, så Jacek spelar gitarr och hans dotter övar till hans spel. Familjen planerar även att dekorera granen dagen efter så att de kan njuta av den festliga stämningen hela helgen. Det är lugnt. Ella är väldigt trött efter dagens fysiska arbete i sin systers lägenhet. Hon har huvudvärk. Paret tar en öl tillsammans och somnar runt 22.00. 10 timmar senare, den 18 december, runt 04.00, vaknar Jacek. Han går upp för att gå på toa och nuddar Ella. Han märker att hennes hud är ovanligt kall. Han kollar omedelbart efter puls men kan inte känna den. Han tänder lamporna och ser sin fru. Blek. Död. Han sträcker sig efter telefonen och ringer först sin systerdotter som bor bredvid. Han informerar henne att Ella är död och ber om hjälp att ta hand om barnen ifall de skulle vakna. Han vill inte att de ska se sin mamma så här. Han slår sedan numret till akuten där han själv arbetar. Telefonen besvaras av Ressos ambulanstjänst. Hon hör att det är Jacek, hennes kollega som hon känner. De hälsar på varandra och samtalet blir genast informellt. Hon frågar Jacek vad som pågår och varför han ringer mitt i natten. Han svarar med en lugn och sansad röst. Jag vaknade och min fru är död. Kvinnan är tydligt chockad och frågar om hon hört rätt. Jacek upprepar igen med lugn röst. Jag vaknade och hon är död. Kollegan frågar förvånad om han är säker, vilket Jacek återigen monotont bekräftar. Avsändaren, som förmodligen fortfarande inte tror och inte förstår situationen, föreslår att hon ska skicka en ambulans med ett team till honom. Jacek säger att det inte är någon idé eftersom det redan finns synliga nederbördsfläckar. När en person dör stannar hjärtat. Blodkärlen slutar pumpa blod och allt stängs av, men kroppen är fortfarande full av blod. Utan muskler som driver runt blodet är den enda kraften kvar gravitationen. Blodet faller med gravitationen och sätter sig på de lägsta delarna av kroppen. Detta resulterar i vita fläckar där kärlen pressas mot till exempel golv eller vad kroppen nu ligger på, omgivna av rött från det gravitationsdragna blodet. Detta kallas nederbördsfläckar. När Jacek berättar om dessa vet båda två att det är alldeles för sent. Läkarkollegan frågar med oro och mildhet hur hon kan hjälpa till. Varpå mannen svarar att han förmodligen bara behöver ett dödsbevis i detta läge. Detta chockar henne återigen, som om det först nu gått upp för henne vad som hänt och vad det här samtalet handlar om. Plötsligt nyktrar hon till och frågar om adressen och vad som har hänt. Jacek ger lugnt ut adressen och nämner bara att Ella har haft mycket huvudvärk på sistone. Kvinnan i andra änden suckar och säger att hon redan skickat ut en ambulans. Jacek svarar henne snabbt att bara skicka det mest grundläggande teamet för att skriva ut ett informationsblad. Återigen betonar han att det inte är någon idé att försöka återuppliva henne. Avsändaren, som till slut accepterat detta, informerar Jacek att det medicinska teamet förmodligen kommer att behöva meddela polisen på grund av dödsfall i så ung ålder. Hon påpekar naturligtvis att detta bara är en procedur. I slutet av samtalet berättar hon vilka läkare som är i tjänst idag och frågar vem Jacek skulle vilja att hon skickade. Jacek väljer doktor Malgorzata. Doktor Malgorzata anlände till platsen Jacek angivit. Hon är också en bekant till honom. Alla på jourstationen känner varandra väldigt väl. Doktor Malgorzata går in i lägenheten och hittar en man och hans fru, samt en annan ung kvinna med mörkt hår. Hon går rastlös runt och gråter. Detta är Jaceks systerdotter som kommit för att hjälpa till. Läkaren förklarar genast Ella död. Hon gör också en visuell inspektion av kroppen och börjar prata med Jacek. Hon frågar om han försökte återuppliva sin fru. Han förnekar detta och säger att det inte var någon mening. Läkaren tycker att situationen är lite märklig. Hon hittar inga skador på kroppen och hennes register visar att Ella var en frisk person utan kroniska sjukdomar. Detta oroar henne. En så ung, frisk kvinnas plötsliga och oväntade död. Hon berättar för Jacek att hon tycker att Ellas död är väldigt märklig och att en obduktion behövs. Jacek förnekar detta. Han insisterar på att inga ytterligare förfaranden ska inledas och att varken polis eller åklagare ska underrättas. Han säger till läkaren, som samtidigt är hans kollega, att det trots allt är jul. Han och Ella har små barn som han kommer att behöva berätta för att deras mamma är död. Han vill inte dra ut på deras lidande med någon tröttsam utredning. Allt detta kommer att försena begravningen och dra ut på denna tragiska situation. Läkaren är förbryllad. Hon frågar Jacek om han är säker på att han inte vill veta vad som hände och vad som var dödsorsaken. Men Jacek säger att han inte vill det. Så doktor Malgorzata ger efter och frågar inget mer. På Jaceks begäran, men mot sin egen vilja, skriver hon ut ett dödsattest. Orsak okänd. Direkt hjärtstopp. Hon stannar ett tag till i lägenheten för att trösta Jacek. Jacek är dock ovanligt lugn. Han svarar nyktert och nästan känslokallt på alla frågor. Detta skulle kunna förklaras med att han i sitt yrke är van vid liknande situationer och att hans uppgift där är att hålla sig kall. Detta beteende är dock ändå underligt för läkaren. Det handlar trots allt om hans fru, inte någon främling. Läkaren säger hej då till Jacek och återvänder till ambulansen där chauffören väntar på henne. Chauffören är också en vän till Jacek. Doktor Malgorzata och chauffören börjar prata om vad som just hänt. Läkaren berättar om situationen och föraren börjar fråga henne om detaljerna. Han frågar också om Jacek. Var han ledsen? Skakad? När han får reda på att deras medarbetare inte visat några som helst känslor och stressade fram pappersarbetet, uttrycker han sin oro. Han säger till doktor Malgorzata att han inte tycker att hon skulle ha skrivit ett dödsbevis i en sån situation. De vet ju inte vad som hände. Om detta handlar om något annat kan ett dödsbevis sätta stopp för en eventuell utredning. Dr. Malgorzata slås av dessa ord. Hon känner sig splittrad. Det frö av oro hon hade från början har nu börjat gro. När de kommer in till ambulansstationen uttrycker även den andra jourhavande läkaren sin oro. När Dr. Malgorzata hör detta förstår hon att hon har gjort ett misstag. Hon bestämmer sig för att åka tillbaka till Jaseks lägenhet och rätta till situationen omedelbart. Innan hon går ringer hon till Jacek för att varna honom om att hon kommer att komma tillbaka med ett ändrat beslut. Jacek slösar ingen tid. I väntan på att Dr. Malgorzata ska komma tillbaka ringer han återigen ett samtal till avsändaren som han rapporterade sin frus död till. Han vill att hon ska försöka ta reda på om det trots läkarens rekommendation om obduktion ändå kan undvikas i detta skede. Han ber sin kollega att ta reda på vad han kan göra för att bespara sig själv och sina barn denna stress. Avsändaren får dock Jacek att förstå att hon inte kan hjälpa honom med detta och informerar honom om att alla beslut i den här situationen är upp till åklagaren och att endast åklagaren kan besluta om att inte beordra obduktion. Dr. Malgorzata anlände till lägenheten klockan 04.40, vilket visar sig vara precis i tid. Jacek har redan lyckats meddela begravningsbyrån vars chaufför redan är på väg för att hämta Ellas kropp. Allt måste läggas på is. Jacek är märkbart irriterad över Dr. Malgorzatas återbesök. Han försöker övertyga henne om att inte beställa någon obduktion. Men hon låter sig inte längre övertygas. Hon utfärdar ett nytt dokument som säger att en obduktion enligt hennes mening är absolut nödvändig. Jacek är nu irriterad och upprörd, vilket inte stämmer överens med hans likgiltighet inför Ellas död. Nu återstår bara att vänta på polisen och åklagaren. När åklagaren kommer till platsen börjar Jacek genast prata med honom. Han nämner att de druckit några öl på kvällen, varefter han och Ella helt enkelt gått och lagt sig och att han somnat direkt. Han nämner att hon haft huvudvärk under kvällen. När han vaknade på morgonen såg han henne ligga där, orörlig. Han kollade pulsen och såg sedan nederbördsfläckarna på hennes kropp. Som sjukvårdare visste han att det var för sent med hjärt- och lungräddning och dödsförklarade henne direkt. Åklagaren inspekterar kroppen och finner, liksom läkaren, inga skador som tyder på inblandning av tredje man. Han uppmärksammar dock punkteringshålet på kvinnans underarm. Jacek förklarar att Ella 2 dagar tidigare gett blod. Han säger att Ella började på ett nytt jobb där hon var tvungen att göra en preliminär fysisk kontroll och att detta stickmärke är spåret av denna. Examinatorn tycker att detta är en rimlig förklaring. Efter ett tag ber åklagaren den medicinska experten som kommit till platsen för att fastställa dödsfallstidpunkten att skriva dödsorsaken som hjärtstopp. Detta är slutet på hans arbete. Han ser ingen anledning att söka efter kriminella element i dödsfallet och rekommenderar ingen obduktion. Jacek är synbart lättad av beslutet. Detta innebär att han nu kan börja ta itu med begravningsärenden i fred och avsluta detta före jul.
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
På morgonen när barnen går upp kör Jacek och hans systerdotter dem till skolan utan att berätta något. De vill berätta i lugn och ro när de små kommer hem från skolan. Klockan 07.30, 3,5 timme efter det första nödsamtalet, ringer Jacek Ellas släktingar. Han ringer från Ellas telefon. Dorota svarar och tror att det är hennes syster, men i andra änden hörs Jacek. Han säger det rakt ut. Ella är död. Dorota är förvirrad och upprörd. Hon tror inte på detta. Men Jacek fortsätter att berätta att han vaknade och såg Ella bredvid sig, död. Dorota är så chockad att hon lägger på. Trots att hennes händer skakar och tusen tankar snurrar i huvudet ringer hon upp sin svåger igen. Upprörd skriker hon i luren och frågar vad han gjort med henne. Jacek svarar på allt med totalt lugn. Han informerar kvinnan om att begravningen är nästa dag, fredag, klockan 14.30, och att han redan ordnat med allt och att de inte behöver oroa sig för någonting. Han ber också Dorota att informera resten av familjen och lägger sen på. Jacek ser ingen nödvändighet att prata med övriga familjemedlemmar. Ellas föräldrar får veta detta av Dorota. Nu börjar familjens mardröm. När den tragiska nyheten når familjen försöker de få tag i Jacek för att få reda på vad som hänt. De är fulla av frågor och de vill ha svar. Jacek svarar dock inte. De når bara telefonsvararen. Familjen börjar undra om Jacek inte kan prata på grund av sorg eller om han avsiktligt undviker dem. De testar därför att ringa från ett annat nummer. Ett nummer de vet att Jacek inte känner till. Han svarar direkt. Familjen överröser honom med frågor. De vill veta vart Ellas kropp är och vad som händer härnäst. Jacek hävdar att han inte vet. Att han förts bort av begravningsbyrån och att begravningen kommer att äga rum redan nästa dag. Med dessa ord avslutar han samtalet. Familjen lämnas med fler frågor än svar. Begravningen är imorgon och de vet inte ens om orsaken till Ellas död. Bara 2 timmar senare, fortfarande före 10:00, går Ellas syster och mamma till polisstationen i Resov. De vill på egen hand ta reda på vad som hänt. Varför deras Ella dog i så ung ålder. De får veta av vakthavande befäl att dödsfallet berodde på naturliga orsaker. Och att ingen obduktion är planerad. De är förkrossade och accepterar inte detta beslut. De kräver en undersökning. De ringer genast Jacek. De vill reda ut saker och få honom att stoppa begravningsproceduren. Jacek svarar. Han skriker över telefonen att de måste vara galna. Han jämför obduktionen med en styckning och tänker inte tillåta en sån behandling av sin frus kropp. Till sist skämtar han om att de kan leta efter hennes kropp själva, eftersom inte ens han vet vart hon är nu. Ellas föräldrar och hennes syster ger inte upp. De tar på egen hand reda på vart Ellas kvarlevor finns och beger sig till obduktionsrummet på ett sjukhus i Resov. Där är hon. Hon ligger på ett kallbord i sin pyjamas med håret uppbundet med ett gummiband. Hon har ett lugnt, litet leende på läpparna. Familjen tvekar inte. De kommer att kämpa för sanningen. Några minuter senare går de för att fråga poliserna och åklagaren varför de inte beställt någon obduktion. De upprepar det faktum att Ella trots allt var frisk och att de inte kommer att sluta förrän de vet orsaken till hennes död. Lyckligtvis godtar åklagarmyndigheten familjens önskan och beställer slutligen en detaljerad obduktion. Obduktionen genomförs, men inga avvikande upptäckter görs. Ellas kropp bär inga spår av våld eller kamp, och på hennes arm finns bara ett spår av en IV-punktion, vilket kan förklaras av de preliminära testerna hon tog innan hon började sitt nya jobb. Ellas promille visar 0,2, vilket stämmer överens med makens berättelse om att de tog en öl på kvällen och sen gick och la sig. Visserligen kommer det också att tas ytterligare prover som åklagaren kan behöva utreda närmare. Men det finns ingen anledning att tro att en tredje part var inblandad i kvinnans död. I december äger begravningen rum och hela familjen tar farväl av Ella. Det blir väldigt känslosamt. Ellas yngsta syster svimmar i kyrkan. Detta kommer bli en svår jul utan deras älskade Ella. De tillbringar julafton hemma hos sin dotter med sina barnbarn och Ellas man, som nu är änkeman. Ellas mamma lägger märke till att hennes dotters fotografier inte längre sitter uppe. Dessutom har alla hennes personliga tillhörigheter städats bort. Inte ett spår av henne finns kvar. Detta är väldigt konstigt. Det har trots allt bara gått en vecka sedan hennes död. Ellas mamma frågar Jacek om dagen. Hon frågar honom om han döljer något. Hon förstår inte. Jacek är trots allt sjukvårdare. En person som räddat tusentals liv. Varför kunde han inte rädda sin fru? Jacek förnekar allt. Han upprepar hela tiden att allt skedde under tiden han sov. Och när han vaknade var det redan för sent. Föräldrarna kan varken acceptera eller förstå sin dotters plötsliga död. Men det verkar som att det enda som är kvar att göra är att låta tiden läka alla sår. Ett nytt år står framför dem. Åklagarmyndigheten utreder fortfarande Ellas död, men inga nya trådar dyker upp. Familjen börjar bli otålig och orolig. Deras kontakt med svärsonen blir allt sämre. De träffar inte heller sina barnbarn och känner att något inte står rätt till. De vänder sig på nytt till åklagarmyndigheten och ber om hjälp. De ber om en ny undersökning. Mindre än 2 månader efter kvinnans död beordrar distriktsåklagarmyndigheten i Resov att prover som tagits under den detaljerade obduktionen ska skickas för provtagning. Proverna kommer att skickas till 2 oberoende testlaboratorier. Detta kommer därför att ta tid. Det blir april. Och oväntat avbryter samma åklagare som var på plats när Ella dog den pågående utredningen. Jacek är inte längre misstänkt. Hans förklaringar accepteras och Ellas död erkänns som en obehaglig och plötslig tillfällighet. På grund av hans goda rykte på jobbet och det faktum att det inte finns något som pekar på att han skulle ha skadat henne i bevisningen råder det inget tvivel hos utredarna. Den här mannen är oskyldig. Intressant nog avslutar åklagarmyndigheten ärendet utan att vänta på att resultatet av de skickade proverna hinner komma. När de anhöriga får brevet om att utredningen är nedlagd blir de förvånade. De förstår inte vad som händer. Varför fullföljer de inte utredningen? En ung, frisk kvinna dör plötsligt i sitt hem utan förklaring och ingen verkar bry sig. Familjen lämnar ett klagomål och de uttrycker nu för första gången tvivel kring Ellas make, Jacek. De hade tidigare tvivlat på hans trohet till Ella och försökt prata med henne om detta, men hon vill inte lyssna. Detta vittnar anhöriga om några månader innan Ellas död. Hennes bror hade följt Jacek. Han hade påstått sig vara på väg till jobbet, men svängde istället av till lägenheten på gården bredvid. Ellas mamma informerar också åklagaren om sin svärsons märkliga beteende, nämligen att alla hennes dotters personliga tillhörigheter ganska plötsligt städats bort från huset. Och att Jacek inte ger något som helst uttryck av sorg. Ellas mamma börjar tänka efter. Hon minns saker från obduktionsrummet. När de kom in och såg Ella var det saker som inte stämde. För det första var kvinnan klädd i pyjamas som hon inte burit på länge. Hon hade även håret uppsatt. En till synes trivial detalj, men detta var ovanligt för henne. Ella hade en specifik kvällsritual där hon kammade håret noggrant och sov alltid mer utsläppt. Trots familjens bidrag till ärendet anser åklagarmyndigheten att detta inte är tillräckligt. Det finns fortfarande inga tecken på att Ella dog av något annat än naturliga orsaker. Fallet förblir stillastående och familjen känner sig orättvist behandlade. Det är nu 22 januari 2010. Ella har varit död i över ett år. Efter noggranna toxikologiska tester skickas det expertutlåtande som beställts strax innan fallet avslutas slutligen till åklagaren. Yttrandet som kommer ifrån ett rättsmedicinskt institut i Krakow ger slutligen svar på frågan om den exakta orsaken till Ellas död. Svaret är häpnadsväckande. Det visar sig att så många som 3 bedövningsmedel, inklusive ketamin, hittats i Ellas kropp. Men inte nog med det. Nivån av ketamin som hittats i lever och njurar chockar experterna. Liknande värden har aldrig tidigare setts. Experterna indikerar att kvinnan fick cirka 1500 milligram och möjligen ännu mer av läkemedlet. Som jämförelse kan den maximala terapeutiska dosen i Ellas fall, i överensstämmelse med hennes ålder och vikt, bara varit cirka 280 milligram. Effekten av detta läkemedel i händelse av en överdos kan med precision efterlikna ett naturligt hjärtstopp. Detta betyder alltså att någon gav Ella mer än 5 gånger den maximala rekommendationen och ledde henne till en säker död. Åklagaren väntade mer än 9 månader på resultaten av dessa tester. Och för att göra saken värre avled läkaren som utförde testerna under processen, vilket försenade resultaten ytterligare. Främst tack vare familjens envishet som fortsatte pressa åklagaren får vi nu reda på att Ella blev mördad. Det blir nu utredarnas uppgift att ta reda på hur detta gick till. Med denna nya information är Jacek den första personen som förhörs. Utredarna frågar honom om han vet något om hur drogen hamnade i sin frus kropp. Om det var han som gav den till henne. Jacek förnekar inte bara att han gett sin fru denna substans. Han hävdar också att han inte ens vet om drogen. Han nämner att han hört talas om den några gånger, men aldrig sett eller använt den. Utredarna fortsätter sedan med att fråga om dropparna som Ellas syster nämnt för utredarna. Jack erkänner att han gett Ella droppar, men att detta bara var saltlösning. De gräver vidare. De frågar om han gav dropp till Ella samma dag som hon dog. Jacek förnekar detta bestämt. De konfronterar honom med orden från Ellas syster Magda, som vittnade om att Ella under den gemensamma städningen på kvällen före hennes död hade skrutit med att hennes man skulle ge henne dropp efter den utmattande dagen. Jacek uppgav att Ella mådde bra och att inget behov av dropp fanns. 31 mars 2010, efter 2 månader sedan nyheten från laboratoriet, återupptas utredningen av droppet på Ella efter en analys av åklagarmyndigheten. Jacek blir återigen huvudmisstänkt. Utredarna och åklagaren måste ta reda på vem som gav henne vad, specifikt och när. De går igenom Ellas obduktionsdokument igen och letar efter ledtrådar. Det är nu de ser punkteringsmärket på Ellas underarm. Detta fångar deras uppmärksamhet. De undrar om detta lilla spår kan ge dem något mer. Åklagaren kontaktar läkare över hela landet för att ta reda på om de kan avgöra hur färskt injektionsmärket som syns på fotografiet är. De riktar förfrågan till flera stora kriminaltekniska anläggningar. En av dem värderar expertisen till runt 300 000 zloty och ett halvårs tid. En annan skriver att expertisen kan ta upp till 2 år. Och en tredje har inte tid alls för sådana tester och avböjer direkt. Åklagaren väljer dock ett av alternativen och avvaktar. Under tiden börjar utredarna att ta en djupgående titt på Jacek. De börjar med en samhällsintervju. De förhör släktingar och kontrollerar ledtrådarna. Upptäckterna förvånar dem. Det visar sig att Jacek redan på nyårsafton, bara 2 veckor efter hustruns död, inte såg ut att vara i någon sorg överhuvudtaget. Mannen visade sig ha haft en fantastisk kväll. Intressant nog var han inte heller ensam. Han hade en kvinna med sig, Alicia. Allt detta är fångat på flertal bilder där Jacek och Alicia i en dusch av glitter dansar leende tillsammans. Utredarna vill veta vem kvinnan är och hur de känner varandra och om det finns någon djupare relation mellan de två. Det visar sig att Jacek och Alicia träffades under sina medicinska studier. De träffades i korridoren när Alicia skadade benet och Jacek hjälpte henne. Naturligtvis bevisar inte detta något. När allt kommer omkring kan de helt enkelt bara vara vänner. Det visar sig dock att Jacek och Alicia under början av januari hyrt hotellrum och sätts tillsammans på fester. Det fanns inget tvivel på att de var ett par. Poliserna upptäcker alltså att Jacek hittat en ny kvinna väldigt snabbt efter sin frus död. De börjar ifrågasätta Jaceks beteende när han hittat sin fru död. Var detta en arbetsskada eller fanns det andra förklaringar till detta? Utredarna börjar förhöra Jacks bekanta, huvudsakligen personer från jobbet, om den mystiska kvinnan. Till deras förvåning visade sig att alla kände till Alicia och gjort så länge. Långt innan Ellas död. Ambulansarbetarna kände till henne väl eftersom den gifta tvåbarnsmamman var stammis på deras station och tillbringade många nätter med Jacek på hans nattjänst. Hon följde ofta med honom de tidiga timmarna på morgonen. Det visade sig att alla kände till kvinnan. Alla, förutom Ella förstås. Befälen går också igenom den misstänktes telefonregister. Där upptäcker de en uppsjö av samtal och sms som han utbytt med Alicia och mer därtill. Här upptäcks även konversationer med andra kvinnor. Ett av smsen sticker dock ut. Detta är ett meddelande från natten då Ella dog som skickats innan ambulansen anlänt till lägenheten. Vi kommer inte att ses idag. Jag har precis blivit änka. Jacek. Detta verkar avvikande för utredarna. Att kontakta sin älskare när man precis förlorat sin fru. Detta är för övrigt inte allt poliserna får reda på om Jacek. De upptäcker att han i 1 års tid innan sin frus död hyrt en lägenhet i stan som ingen visste om. Utredarna kontaktar fastighetsägaren som vittnar om att det är Jacek som hyr lägenheten samt att det bor en kvinna där. Fastighetsägaren känner igen kvinnan på fotografierna utredarna visar henne. Detta är bilder på Alicia. Hon säger att Jacek presenterade henne som sin syster. Allt börjar klarna. Jacek har helt klart haft en affär under minst 1 år innan sin frus död. Ella hade ingen aning. Upptagen med barn och hushållssysslor litade hon på sin man och han utnyttjade detta. Trots familjens påståenden att något var fel ville hon inte lyssna. Utredningen öppnas igen och varje ledtråd spelar roll. Poliserna beslutar att göra husrannsakan hos den avlidna Ella och hennes man. I husets källare hittar de en kartong med droppar samt kärleksbrev. De jämför handstilen, men den matchar varken Ellas eller Alicias. Det visar sig finnas ytterligare en kvinna och utredarnas arbete avslöjar att Jacek haft ett flertal kärleksaffärer. Ett nytt namn dyker upp. Marta. Marta träffade Jacek 2007 när hon blev påkörd av en buss och då Jacek var en av sjukvårdarna som kom till platsen. De bytte nummer och eftersom Marta då sökte jobb bjöd Jacek in henne till samma kurs på försäkringsbolaget han själv skulle gå. Marta följde med honom. Så började deras romans. I ett halvår före Ellas död hyrde de ett hotellrum med dubbelsäng 2 gånger. Detta är dock inte allt. Det finns också en Agnes, en försäkringsagent. Ingen av dessa kvinnor visste att Jacek hade en fru. Jacek gick ibland på kurser och utbildningar, men dessa var egentligen bara en ursäkt att träffa andra. Till slut blev han oförsiktig och några av kvinnorna sågs på nattskift på akuten. Vid ett antal tillfällen bad Jacek föraren att frigöra ett rum för honom att tillbringa stunder med dessa kvinnor i. Detta vittnade han om senare under utredningen. Detta pågick i åratal. Polisen började se Jacek för den han är. Förutom romantiken gjordes ytterligare upptäckter. Det visade sig att pengar också spelade en stor roll i Jaceks liv. Jacek tjänade 3000 zloty på ambulansstationen. Trots detta sa Ella att han tjänade dubbelt så mycket. Han försåg sina älskarinnor med gåvor och hade även pengar över till hotell och andra attraktioner. Det visade sig att han lånat pengar av kollegor och av sin svåger och ofta misslyckats att betala tillbaka. I slutet av 2010, nästan 2 år efter Ellas död, tar Jacek under noggrann granskning ett lån på 170 000 zloty på huset utan kvitto och ger hälften till Alicia och tar den andra hälften själv. Ingen vet vad han spenderar dessa pengar på. Nu börjar utredarna ta ännu närmare titt på Jacek. Eftersom otroheter och ekonomiska problem inte är tillräckligt med anledning för att sätta någon bakom lås och bom måste de få reda på mer om de vill bevisa honom skyldig. Det har nu gått 2 år sedan Ellas död och tiden går. Det viktigaste är att koppla Jacek till det ketamin som experter upptäckte i Ellas kropp. Detta är ett strikt skyddat läkemedel som få har tillgång till eftersom det används inom anestesiologin och veterinärmedicin. Utredarna måste få reda på vad Jacek kunde få tag på det. De åker först till nödstationen i Resov där Jacek arbetar. Det visar sig att de inte använder sig av drogen där. Den finns inte heller på apotek, så den går inte att få på recept. Det enda stället där Jacek möjligen kunde få tag på denna var på sjukhus. Utredarna går därför till provinssjukhuset nummer 2 i Resov, där Jacek arbetade en tid under 1900-talet. Bullseye. Flera vittnen vittnar om att Jacek kom till dem strax före sin frus död och frågade om drogen. Han sa att han ville söva en hund. Han klagade över att grannarnas hund ständigt skällde och störde hans familj. Genom att utnyttja sin bekantskap med personalen på intensivvård och anestesiavdelningarna kunde Jacek få tillgång till ketamin. Poliser började undersöka exakt hur en så potent drog kom i dessa oönskade händer. Det visade sig då att läkemedlet skulle förvaras på en låsbar plats i en operationssal. Men i själva verket var det nästan aldrig låst, eftersom personalen helt enkelt lämnade nyckeln i. Utredningen avslöjar en rad oegentligheter. Bland annat att man inte på ett erforderligt sätt dokumenterat vad som hänt med resten av de oanvända doserna. Men framför allt visade sig att många av dem skrivits ut till fiktiva patienter. Även om det inte går att få fram den ansvariga för detta är det en sak som är säker. Det var härifrån Jacek fick det dödliga ämnet. Åklagaren inleder omedelbart en separat utredning om oegentligheterna på sjukhuset. När poliserna försöker nå personen som gav Jacek drogen börjar flera av dem konstigt nog erkänna sig skyldiga. Det visar sig nu att Jacek varit i kontakt med många om den här drogen. Mer än 2 år efter Ellas död har gått. Ytterligare expertresultat har kommit in. Experterna kan otvetydigt konstatera att punkteringen på Ellas högra underarm var färsk och gjordes bara några timmar före hennes död. Det är nu obestridligt att Jacek gav den dödliga dosen. Det är den 26 februari 2011. Jacek ska precis lämna jobbet. Han har avslutat sin tjänst på sjukhuset och är på väg hem när han möts av poliser från stadens polisstation. De informerar honom om hans arrestering och lägger handbojor på honom. Jacek är lugn och sansad och kliver in i polisbilen utan motstånd. Han är arresterad. En stund senare hör han anklagelserna han står inför, nämligen dråp för döden av hans fru, Elisabeta. Mannens förhör börjar. Hela Jaseks vistelse i häktet övervakas noga av en psykolog som vill bedöma honom. Den här gången under förhören konfronteras Jacek med vad utredarna hittills upptäckt. Mannen ställs mot väggen. Han börjar försvara sig. Jacek hävdade först att han inte visste vad ketamin var. Men nu minns han trots allt att han kände till drogen och att Ella brukade ta den för sin kroniska huvudvärk. Han menar att hon kanske gjorde det för ofta och att ämnet samlades i hennes kropp och ledde till hennes död. Precis innan hans arrestering uteslöt toxikologiska experter denna möjlighet och angav otvetydigt att en så stor dos som hittats i Ellas kropp måste ha varit resultatet av en enda injektion av läkemedlet i en enorm dos. Nu ändrar Jacek återigen sitt vittnesmål och antyder att Ella kanske givit sig själv den dödliga dosen. Men även detta har motbevisats i senaste expertrapporter. Experter påpekade att Ella var högerhänt, så ett självframkallat sticksår på höger arm skulle ha krävt att hon var skicklig nog att injicera dosen med sin icke-dominanta hand. Vidare påpekade de att hon skulle ha förlorat medvetandet efter bara en kort stund och hamnat i koma. Det var därför en omöjlighet att hon skulle ha givit sig själv en så stor dos, städat upp droppet och helt enkelt somnat. Jacek ändrar sitt vittnesbörd igen. Den här gången minns han att han faktiskt givit sin fru dropp den kvällen och att han kan ha gett fel medicin. Han berättar att Ella före sin död klagade över huvudvärk. Hennes omtänksamma make hade då gett henne ett boosterdropp med en smärtstillande medicin, men tydligen blandat ihop flaskorna. Jacek vittnar om att han var påverkad av alkohol vid tillfället, eftersom han tog några öl och sen somnade. Han minns det som att det var Ella som väckte honom och bad om medicinen. Han var yr och rummet var skymt. Enligt hans berättelse var det Ella som insisterade på att spetsa droppet. Han gick helt enkelt med på hennes önskemål. I brådska och förvirring gjorde han ett fatalt misstag. I den här versionen erkänner han åtminstone att det var han, fast en av en slump, som gav sin fru den dödliga injektionen. Han säger att när han insåg vad som hade hänt fick panik. Utredarna måste nu fastställa om Jacek kan ha gjort detta av misstag eller om han agerat medvetet. De analyserar noggrant händelseförloppet. Det visar sig dock att det vanliga smärtstillande medlet förvarades i glasampuller. För att applicera medicinen måste spetsen brytas av genom att bryta halsen på ampullen för att sedan spädas med saltlösning. Ketamin å andra sidan förvaras i en injektionsflaska med en propp som är genomborrad med en nål. Detta behöver inte heller spädas. Det är uppenbara skillnader. Så om Jacek regelbundet gav smärtstillande droppar till sin fru måste han ha insett att han hanterade drogen annorlunda än vanligt. Till sitt försvar hävdar Jacek också att hans fru väckte honom mitt i natten, vilket gjorde honom sömnig och inte helt medveten om vad som pågick. Även alkoholen påverkade hans tillstånd. Mannen hävdar att han injicerade medlet instinktivt. Experterna tror inte på detta. Att administrera läkemedel intravenöst är en komplex och exakt operation som inte skulle kunna genomföras av en berusad eller omedveten person. Sticksåret var helt klart orsakat av någon med utbildning i administration av IV-doser. Jaseks försvar börjar falla samman och varje ny förändring i hans vittnesmål motbevisas snabbt av bevis. Det är den 8 september 2011 och Jacek har nu suttit häktad i 7 månader. Rättegången inleds och består av så många som 10 förhör med bevisföring och hörande av vittnesmål från mannens älskarinna, kollegor, anhöriga och sakkunniga. Jacek fortsätter dock att hävda sig oskyldig. Den 17 februari 2012, mer än 3 år efter Ellas död, fälls domen. Regiondomstolen i Resov finner Jacek skyldig till hans frus död och dömer honom till livstidsfängelse, där han först om 25 år kommer kunna ansöka om villkorlig frigivning. Alla 5 domarna som beslutat om skulden var eniga, men inte helt överens i frågan om straff. 2 av dem ansåg att ett straff på 25 års fängelse var lämpligare. Men i linje med majoritetens röst fick mannen till slut livstids. Jacek visar ingen ånger. Han erkänner sig oskyldig och överklagar tillsammans med sitt försvar. De vill ändra klassificeringen av dråp och visa att Ella dog till följd av ett fatalt misstag av gärningsmannen. Den 28 juni 2012 beslutar hovrätten att bevisningen är tillräcklig för att finna honom skyldig och står fast vid fällande dom. Enligt rätten hade Jacek planerat allt med absolut säkerhet och agerat metodiskt och känslokallt. Allt tyder på att planen att ta sin frus liv funnits länge och att han planerat mordet noggrant. Intressant nog kunde man aldrig med säkerhet urskilja motivet till mordet. Ett tag misstänkte utredarna att pengar låg bakom det hela. Några vittnen vittnade om att Jacek, som själv var i försäkringsbranschen, hade försäkrat Ella för en ansenlig summa pengar dagarna före hennes död. Utredningen avslöjade dock att detta bara var ett rykte. Jacek hade hört talas om detta, men inte tecknat någon försäkring. Åklagaren och domstolen antog att Jacek förmodligen helt enkelt ville börja ett nytt liv utan henne. Men frågan kvarstår fortfarande. Varför döda istället för att bara skilja sig? Vissa tror fortfarande att Jacek är oskyldig. Till exempel systerdottern, hans barn och några från ambulanstjänsten. Direktören från anläggningen där ambulanspersonalen arbetade sa att om Jacek verkligen ville bli av med sin fru finns det bättre metoder att göra detta på utan att bli påkommen. Detta uttalande är dock mer skrämmande än defensivt. Tack vare familjens envishet, utredarnas och åklagarens hårda arbete och viljan att reda ut mysteriet avslöjades sanningen till slut. I mer än 2 år hade Jacek varit på fri fot och det är mycket möjligt att han med säkerhet trodde sig komma undan. Elzbieta, Ella, föddes den 1 november 1974 och skulle idag ha varit 47 år. Kanske hade hon uppfyllt sin dröm om att starta den där cateringverksamheten och fått se sina barn växa upp. Jacek tog sin frus liv, men han tog också sina barns mamma ifrån dem. Genom att försätta sig själv i fängelse tog han också till slut deras far. Ingen tjänade på denna tragiska händelse. Därför är det väldigt svårt att förstå hans motiv. Något som ändå är lite rörande i denna berättelse är det faktum att han under alla dessa år räddade tusentals liv och tog ett. Det är närmast honom. Påverkade hans beslutsfattande och vana att arbeta under konstant stress hans förmåga att leva ett dubbelt, till och med tredubbelt och fyrdubbelt liv? Det väcker också den intressanta frågan om när, hur och framförallt varför förvandlades någon från en hjälte till en förhårdad mördare. Mitt namn är Moa Stefansdotter och det här avsnittet handlade om Elzbieta Szimel som en del av podcasten Mordhistorier från Polen. En serie ursprungligen skapad av Olga Herring som översatts och bearbetats till svenska av Podster.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.